Du lyssnar på TechBrief svarar.
Den här veckan om svensk media hatar techföretag.
Vi har fått en fråga, eller egentligen så är det ju inte vi som har fått en fråga, utan det är du, Henning, som har varit ute i verkligheten och fått en fråga.
Ja, verklighet och verklighet. Men jag var på Slush i techmässan i Helsingfors.
Och det var den finska festen som du beskrev det som.
Verkligen. Det var väldigt kul. Pratade om mycket saker. Det kom ju då en nyhet under tiden där att Lovable har inte betalat moms enligt TV4.
Då, det hypade Vibe-coding-bolaget.
Exakt, kanske det hetaste bolaget på hela Slush, och liksom talaren som alla ville lyssna på. Och det ledde då till en intressant diskussion med en entreprenör där som ställde frågan, men ska inte svensk media liksom hjälpa det svenska tech-undret? Ska vi inte liksom stötta svenska entreprenörer? Eller kanske snarare, varför ogillar svenska samhället och svenska medier framgångsrika entreprenörer? Så det tänker jag är dagens fråga.
Mm. Det finns ju fler som tycker att han inte, den här onämnda entreprenören, det finns ju fler som håller med honom om att svensk media är alldeles för kritisk. Inte bara mot tech utan mot näringslivet överlag. Mm. Jag tänker att det delvis är kanske ett missförstånd av vad jobbet är. Mm. Lite. Och att det finns en skillnad kanske på att då slå uppåt och slå neråt. Kan man kanske ska gå igenom vad det innebär lite, för att man kommer in i huvudet av hur man väljer grejer. Det finns ju en viss skillnad på att liksom sparka på någon liten entreprenör som precis har startat sin första grej, eller ett av Europas mest hypade bolag. Man måste ändå ha en viss nyansskillnad i vem det man pratar om här.
Jag tycker också att det är så lätt att man också faller tillbaka i liksom samma argument som bolag använder när man blir granskad, nämligen att man är missförstådd. Så det ska vi väl ge. Alltså så här, jag tänker att det absolut ligger någonting i det, och jag tänker att som alltså SvD Tech har ju inte funnits superlänge. Innan SvD Tech fanns, då jobbade ju vi på liksom mycket bredare näringslivsbevakning. Mm. Så vi har ju ändå intervjuat några liksom börs-VD:er på liksom stora industribolag i våra dagar, Henning.
Mm.
Och jag tycker ändå, en reflektion som jag har gjort under åren är ju att många av dem, det är ju oftast män runt 50-60 typ. De, trots att det är så stora bolag, så är de ganska chill liksom, när man gör en intervju. Det är inte så mycket liksom grejer runt omkring. Medans då liksom techbolag som kanske då inte har funnits så länge och liksom har en annan relation till media.
Mm.
Det är liksom andra, man förväntar sig andra saker. Och det tycker jag också delvis är väl medias eget fel, eftersom att under många år så var man ju bara väldigt hyllande.
Mm.
Alltså vi har ändå lite så här byggt upp den här, det är inte, jag tänker att vi också varit med och byggt upp den här som bransch.
Men har pendeln svängt för långt då? Har den entreprenören en poäng i att då, om det började med att det kanske var för hyllande, gud vad spännande, ett nytt bolag, de tar in pengar, de släpper en app, hela den grejen. Nu har pendeln gått tillbaka till, vad är det de håller på med egentligen?
Betalar de inte moms?
Exakt, betalar de inte sin moms? Vad är det för samhällsmedborgare egentligen? Herregud, usch och fy. Har de en poäng i att pendeln kan ha gått för långt? Att det måste, vet, den gamla journalistgrejen heter ju if it bleeds, it leads. Att det måste finnas en skandal eller någonting negativt, och annars så kanske man struntar i att rapportera allt. Finns det något rättvisande i den synpunkten, tycker ni?
Ja, men jag tror att de här entreprenörerna har ett liksom tänk i att ifrågasätta väldigt mycket invanda föreställningar. Och det kan man se på andra kända mediekritiker och entreprenörer, typ Elon Musk och andra, att så här, man är van vid att ifrågasätta hela samhället är uppbyggt och liksom verkligen försöka tänka nytt. Och då är det kanske inte så konstigt att man ifrågasätter det här, om man jämför med de här gamla liksom industribolags-vd:erna som snarare köper att så här, okej, men det är så här media funkar, vi liksom spelar med i det. Så är man kanske mer kritisk.
Mm.
Och sen tror jag också att man har väl kanske en svag uppfattning om man inte har jobbat med media då, som vd för Ericsson, då har man gjort många kvartalsrapporter, ja. Man är van och så här, kanske en lite skev i bild av, men vad är en spännande nyhet? Det kanske inte primärt handlar bara om det är positivt eller negativt, utan så här, vad är en nyhet? Det är inte en nyhet att Lovable får en ny kund. Det är inte så spännande, för det händer säkert varje dag. Ja, det kan vi inte skriva om varje gång heller, men då blir det så här, men ni skriver ju aldrig om såna här saker, utan då om man
det skriver de ju också själva med sina press med det, alltså så PR-utskick, alltså det it's out there.
Ja. Precis, men det är väl ingen som läser dem, och det är väl det som är problemet, att ni skriver bara om det negativa. Jag tänker att det kan bidra till den bilden att man hade kanske kunnat fått en, vad de tyckte var en positiv artikel, om man hade gjort någonting som var positivt från en medielogiks perspektiv.
Men jag tycker också att det finns någonting just nu, om man tänker så här, svensk tech och svensk media, att så här, det finns lite av en så här flockmentalitet nu, och jag tror att det beror på att Europa är liksom ifrågasatt, alltså Europas techlandskap är liksom väldigt ifrågasatt, och sen så har vi de här stora liksom några få stora bolag som det verkar gå bra för, men att man liksom på något sätt tänker att så här, för att det har gått dåligt för Europa så måste alla liksom heja på Europa nu. Mm. Vi kan inte slå på oss själva typ. Verkar det finnas lite en mentalitet, tycker jag, att det är känsligt.
Ja, men det säger de ju också. Det finns många exempel på det. Jag lyssnar på Daniel Ek till exempel. Han har ett så här anförande om att inte specifikt media som pratar om, utan hela samhället. Att så här, i USA är det mer, jag ska ta den här stora risken och göra det här. Åh, vad kul, vad bra, det satsar vi på. Men att det är lite mer så här jantelag. Han använder ordet socialism i Europa. Mm. Det var flera personer intervjuade på Slush, som också pratade om liksom jantelag i Europa. Att så här, här hyllar vi inte, utan här ser vi problem istället. Och det kan ju ligga någonting i det. Sen tycker ju inte jag, och eller vi, gissar jag, vi tre som sitter här, att så här, det är medias roll att påverka samhället i den ena riktningen eller den andra i den här frågan. Men det kan väl nog finnas någonting i den här amerikanska versus europeiska mentaliteten, och att man är missnöjd med det.
Där finns ju någonting, men den lyser ju igenom på många andra punkter också. Det finns liksom många för- och nackdelar med att vara i USA. Det finns ju inget socialförsäkringssystem överhuvudtaget. Här finns det liksom många institutioner som hjälper till med bidrag, hjälp, vab, alla möjliga olika saker som man kan få hjälp med. Det finns ju ingenting i USA. Så att det är så här, absolut, det finns en annan inställning. Men det är pros and
men
cons
är inte det också, jag tänker om man tittar specifikt på den här moms-nyheten, men också så här Northvolt. Mm-hmm. För det var ju i en krönika på Breakit så skrev ju Julia Delin, som var tidigare vd för den här inkubatorn på Handels. Hon drog en parallell mellan vad hon kallade Northvolt-drevet och Lovable. Då. Och jag tänker att i Sverige så upprörs man ju kanske mer av sådana grejer när det handlar om så. För Northvolt var ju också så, skattebetalarnas pengar, att AP-fonderna var inne. Alltså det fanns ju en sån dimension, och samhället, Skellefteå och så vidare. Att man upprörs mer av sånt just för att vi har de här systemen.
Mm.
Och att man inte har det i USA, och därför så kanske inte det är en lika stor grej. Att här finns det en sån himla så här, att vi har ju det systemet för att kunna ha det här skyddsnätet. Att man blir mer upprörd över det.
Ja, men så kan det
vara. Inte vi som reporter, utan mer bara att det finns tydligare incitament för varför det är nyhet.
Ja, just, och det kan kännas som en större grej.
Ja.
Det är ju våra pengar, känslan. Den händer ju inte indirekt kanske, för att amerikaner har ju pensioner och pensionspengar sätts i riskkapital, och riskkapital investerar i bolag. Så att indirekt, ja, men det känns inte, de har ju inte AP-fonderna. Det har de inte på samma sätt, det är sant.
Men är amerikansk media så himla okritisk och medstrykande? Det tycker inte jag.
Nej, jag skulle säga det. De som säger detta har ju inte läst amerikansk media. Nej, jag är ledsen. Det stämmer ju inte. Men sen, som sagt, för att gå tillbaka till vad jag sa i början, det beror ju på vem man tittar på. Kollar du på de stora tidningarna, så har ju de enskilda reportrar som bara bevakar Apple. Mm. Eller bara bevakar Google. Alltså så här, Bloomberg, som nästan ingen vanlig person i Sverige läser, har ju säkert 10-20 reportrar som bara tittar på techbranschen alena. Det är ju inte ens en techtidning, utan det är en vanlig affärstidning. Mm. Så att mängden människor som superbevakar de här enorma bolagen är jättestor. Och det är ju inte bara så här, här är ett skönt porträtt på en person som är superhärlig. Det är klart att det finns då och då, men det är absolut inte merparten av det. Men då är ju det de största bolagen. Och här tror jag att ibland det finns en liksom viss kognitiv dissonans i startup-människors idé själv av vem är man? Men vi är ju ett nytt bolag. Vi är ju inte Telia. Nej, fast ni anställer, jag har ändå flera hundra anställda vid det här laget. Kanske man ändå kan tycka att ni är en maktspelare som också ansvarar indirekt då för hundratals familjers försörjning. till exempel, ganska stor grej, kanske har stora partnerskap med andra företag, att det finns stora beroenden, att man då blir granskad överhuvudtaget, och då ska man ju säga inte med någon enorm frekvens. Mm. Det är inte så att vi skriver om klaner, ibland skriver om Kry, men inte så ofta. Det är inte så att vi har en klanernyhet varje vecka med någonting dumt som man tycker att klanerna har gjort. Det är ju inte så. Det kanske upplevs så, men det är ju absolut, det är bara att gå och räkna. Så ja, är det ju absolut inte.
Mm. Men sen så handlar det ju också om man ska vara, blir kanske väldigt navelskådande här, men det handlar ju också om att så här, precis som att bolag har olika liksom kundgrupper eller målgrupper, så har ju även medier, olika typer av medier, olika målgrupper. Så vad som är en nyhet för, alltså kanske våra konkurrenter Breakit och DI, är ju inte nödvändigtvis alltid en nyhet för oss. Alltså man gör ju också olika nyhetsvärdering beroende på vilken publik man riktar sig till. Så det handlar det ju också om så här, vad man skriver om. Eller,
ja, för den delen, och då precis vilka förkunskaper som publiken har. Mm. Och liksom även, alltså antar jag förlängningen, vilka andra typer av saker man läser. För jag tänker att folk befinner sig på LinkedIn halva tiden. Mm. Och där nu, på ett sätt kan man tycka att man behöver inte media längre. För du kan komma igenom ditt budskap ändå. Och på LinkedIn så sker det ju liksom enorma drev och vad som optiskt kanske ser ut som någon slags nyhetsförmedling, men är ju av en annan natur. De spelar ju med andra regler, har en annan publik och har en helt annat uppsåt också. Då tänker man att jämställer man de här två, tittar man på de här två med samma lins så att säga, kanske man tycker, gud, alla är superglada på LinkedIn, och så läser man tidningen och då är alla skitsura. Gud vad dåligt.
Jag tror att intervjupoddarna är en skurk också. Alltså, om man lyssnar på såhär, många tech-entreprenörer som är intervjuade i diverse intervjupoddar, så är det liksom en och en halv timme, noll kritiska frågor, bara liksom, åh, det är så fantastiskt det här, kan du inte berätta om hur ni gjorde det här liksom. Och då, om det är den bilden man har av så här, det är en intervju, och för det är det man antingen är med själv i eller lyssnar på, då blir det ju något helt annat när man träffar någon av oss.
Sen är det ju så svårt med intervjupoddar också, tycker jag. Alltså, så här, man, det kan ju vara roligt att lyssna på en riktigt vass intervju, verkligen, men samtidigt så det är svårt med det där, för att det som är roligast att lyssna på är ändå när någonting är som ett samtal. Det är lite motsägelsefullt där, men det är så här, antingen behöver det vara väldigt, och att någon då ställer upp på den premissen att så här, nu är det en väldigt hård, potentiellt en hård intervju här, så att man faktiskt får ut, alltså det handlar om att få ut något bra svar. Men det har ju verkligen tiltat över till att bli det här samtalet och inte kanske intervjuformen, och jag tror verkligen att det har påverkat väldigt mycket.
Men det finns ju en position för det, tycker jag. Alltså det finns ju en plats för det. Jag kan lyssna på sånt, tycker det är superintressant. Ja. Det är bara, det är något annat. Mm. Och jag tror det är där LinkedIn och sitta och skriva liksom hashtag Silicon Valhalla flame emoji är inte journalistik. Det är någonting annat. Man får göra det. Ja. Det är en helt annan sak. Och även intervjupoddarna. Det är också kul. Det är underhållande. Ibland är det insiktsfullt. Ibland är det ju supernördigt. Så man verkligen kan lära sig någonting. Och säga, aha, det var så här du gjorde det med ett historieberättande än en intervju. Men det är inte media. Där tror jag nästan det blir en begreppsförvirring. Mm. Tänker man att alla de här tre är i samma kategori, då är det klart att den ena av de tre verkar ju väldigt sur och gnällig. Och de andra två verkar inte det. Så det kan jag förstå. Men då måste man då tänka att man i ett bredare fält har ett annat uppdrag på något vis. Men där har väl mer kanske då, och vi kollektivt, gjort ett dåligt jobb av att förklara vad är skillnaden på en intervjupodd med en entusiast och någonting annat. För uppenbarligen är ju den distinktionen inte så tydlig som den skulle kunna vara.
Ja, och behöver vi göra någonting annorlunda för att den där frågan inte ska uppstå? Om man då utesluter att vi ska börja
skriva hyllningar.
Ja, exakt, ja, exakt.
Jag ser det som vår roll att underbygga det här. Nej, men jag tror att de flesta ändå är så pass allmänbildare, höll jag på att säga, att man förstår att liksom, journalistiska medier i allmänhet jobbar inte på det sättet att man vill liksom, varken för eller emot.
Nej, som sagt, det är ju också annorlunda med så här, branschmedia. Då är ju kanske de bolagen de man vill nå. Men så här, som för oss, där tänker man ju inte så, utan vi har ju så svenskanläsarna, och det är en ganska stor skara. Det är ju liksom, vi är ju inte till för techbranschen.
Nej.
Även om vi väldigt gärna vill
liksom, gärna lyssna.
Ja. Ja, men jag tror det är liksom också en så här, det är så lätt, och det fattar man ju själv när man är med, alltså när vi är själva med i media, när man inte är då på den här sidan, utan man själv blir intervjuad. Alltså det är ju så lätt också att man blir ju väldigt så här självmedveten och man liksom går in i sin egen upplevelse av det. Men det handlar ju inte om att man gör det för den som man intervjuar.
Nej.
Utan det är ju någonting annat.
Sen tycker jag, i tidigare liv har jag varit entreprenör där jag har varit intervjuad.
Har du blivit hårt granskad någon gång?
Inte så granskad, men jag har fått kritiska frågor.
Ja.
Men framförallt så tyckte jag vad min upplevelse var att nästan varje gång jag blev intervjuad så blev intervjun fel på något vis. Alltså det var någonting fel. Men det var oftast inte stora saker, men det var nästan alltid fel.
Alltså att reportern hade missuppfattat någonting?
Och, men där måste man ju vara självkritisk. Men varför blev det fel? Mm. Ja, antagligen var det för att jag var otydlig.
Ja.
Antagligen så var det för att jag lallade förbi någonting som jag tänkte, men det där fattar ju alla för att jag är så inne i det. Mm. Och reportern i fråga som gör 4 jobb i veckan, minst om inte liksom dubbelt så många i vissa fall beroende på vilken publikation det är. Ja, de hängde inte med på det. Och det är inte så konstigt, för hur skulle de kunna göra det? Så där måste man också vara självkritisk och säga, varför blir man så missförstådd? Ja, det är ju kanske för att man också har varit dålig. Då tänker jag för båda parter, både liksom techvärlden och medier, båda känner sig så missförstådda. Men då kanske det finns en viss hemläxa att göra, att det finns en anledning till varför man blev så missförstådd. Det är ju sällan bara den andra partens fel, tyvärr.
Mm. En princip som vi jobbar mycket med är ju konsekvensneutralitet. Det låter kanske komplicerat, men det är väldigt enkelt. I praktiken så betyder det att våra artiklar ska liksom, det är irrelevant om det gynnar eller missgynnar ett visst politiskt parti eller företag eller annat intresse. Det är liksom inte vårt jobb att påverka samhällsutvecklingen i någon viss riktning.
Och där är det också lite annorlunda, så här, bara om man tittar här på oss tre, vad våra roller är. Alltså du jobbar ju också utifrån liksom konsekvensneutralitet, Björn.
Mm.
Men du till exempel får ju tycka mer, eller du får liksom ha en tydligare analys och kanske sticka ut hakan mer. Så jobbar man inte när man skriver en nyhetsartikel. Då är det ju inte...
Nej, och det är ju säkert väldigt, väldigt otydligt, även i den här podden. En av de tre rösterna, den som låter väldigt mycket som Henning, men som inte är Henning, han får tydligen ha mycket mer åsikter än de andra två. Så det är klart att det här är ju inte glasklart.
Nej,
om man ska vara
verkligen.
Och samtidigt så tycker vi mer i podden än vad vi gör i en nyhetsartikel, för att det är ett annat format.
Gör analyser skulle man väl säga. Det är ju inte heller så att vi kanske hyllar eller sågar saker på det sättet. Men
inte minst för att det är inte alltid så intressant.
Nej, vem bryr sig om vad vi...
Ja, exakt. Vem bryr sig? Det är inte, men att tänka på så här kan man tänka på det.
Mm.
Är det intressant så? Och sen så får man känna själv, jag håller med eller håller inte med. Men att bara säga, Klarna är dåligt. Det är inte så kul att lyssna på heller. Det finns ingen som har något intresse av det. Det liksom journalisten är inte intresserad av att skriva det. Ingen är intresserad av att läsa eller lyssna på det heller. Det är, liksom, det är inte bra för någon.
Vi kan väl avsluta med att sträcka ut en hand. Är du tech-entreprenör och känner dig missförstådd, hör av dig. Så är vi säkra på att vi kan komma fram till något bra.
Om du har en fråga som du vill att vi ska ta upp i podden, mejla den gärna till techbrief@svd.se, antingen i textform eller i röstmeddelandeform.
Pluspoäng om man gör röstmeddelande.
Precis, skicka in ett röstmeddelande.
Då får du garanterat med din fråga.
Nästan. Inom rimliga gränser.
Det blir kul. Ni får gärna skicka frågor i vilket format som känns bekvämt. Techbrief@svd.se.
Eller hugg tag i oss på ett mässgolv.
Det med. Du har lyssnat på ett avsnitt av Tech Brief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår vignett gjordes av Stefan Storm. Vår ansvariga utgivare heter Lisa Irenus. Vi är tillbaka på torsdag med ett vanligt avsnitt.